Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne.
Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 411. Jag heter Nisse och du heter Manne.
Ja, det gör jag. Det är jättespännande att prata med dig rakt upp in i din coronaisolering. Vi pratade för en vecka sedan, så kände du dig lite krasslig och hade gjort det sedan i måndags. Vi hade behövt skjuta fram inspelningen 15 minuter för att du skulle få ett coronatest. Du berättade hur det gick till.
Ja, just det.
Och din mamma hade sagt att det nog var vettigt att ta ett sånt. Och det som hänt sedan dess är att du testade positivt för corona på det här testet. Så du fick väl besked på fredagen eller lördagen då, va? Det gick fort. Fredagen.
Ja, jag fick besked. Så... Alltså, det gick ju skitsmidigt. För att jag fick ju besked. Ja. När jag vaknade på fredag morgonen så hade jag fått besked under natten.
Och sen så har Li insjuknat. Berätta allt om din sjukdom och er vecka. Ni har behövt hålla er hemma.
Ja, vi är inne nu på isolering dag nummer 7. Alltså då är det liksom, alltså isolering. Det här är ju liksom, det går ju inte att jämföra med någonting annat jag har varit med om i hela mitt liv, tror jag. Närmsta jag kan beskriva det som är väl, du vet, första tiden, inga jämförelser i övrigt, men första tiden efter man har fått barn. Du vet, man är inne i någon slags konstig bubbla. För att vi har ju liksom, jag tror inte det, alltså att man är 4 personer inne på 90 kvadratmeters yta hela tiden tillsammans. Enda pausen är ju typ att man måste gå ut och kissa Kajsa. Det är, jag är nästan speechless på hur sjukt det är. och att
ja, men jag tänker, vad är det som är så sjukt? Om jag tänker på, vi är ju absolut inte på något sätt isolerade och ska så heller inte vara. Men om man tittar på, jag åker ju till Söder varje dag, så jag är extremt oisolerad. Iris är extremt oisolerad, för hon åker inte till stan varje dag. Men om man tittar på Sara och Rut, Sara, hon går ju, alltså det som hon inte skulle kunna göra om hon varit isolerad som hon gör nu, det är att hon går till affären kanske 2 gånger i veckan. Men annars är hon hemma och jobbar där. Och Rut, hon har ju varit hemma, hon har varit i skolan 2 dagar i december och väldigt 2 i november, men annars har ju hon bara varit hemma också. Och kanske annorlunda när man är allihopa samtidigt och när det är en dom.
Ja,
eller så
det är väl det som är
mer som vuxna.
Jag vaknade faktiskt här om morgonen och kände som att jag satt i fängelse. Alltså det här att jag kände mig liksom, fan jag kommer inte ut. Jag fick liksom nästan som så här panikkänslor. Att det är att man sitter, och jag började tänka. Jag pratade om henne tidigare i podden, jag vet inte i vilket sammanhang, men hon, Ingrid Betancourt, som satt fången i Farc-grillan i 7 år. Och det är ju kul att jag efter 7 dagar var jämfört med Ingrid Betancourt som satt hos Farc-grillan i 7 år. Men det här med att det är viktigt, och så här, Jan Guillou också, att man ska liksom sköta sig.
Han pratade alltså också, att han runkade mycket.
Ja, precis. Han pratade också om masturbation. Det har jag inte varit jättesugen på med tanke
på... Han sa, hat och masturbation är det man ägnar sig åt.
Precis, men sen ser det också det här med personlig hygien och rutiner. Så det har, för mig har varit jätteviktigt att så här, ta en dusch varje morgon. Det kan ju vara jävligt jobbigt att duscha när man är lite så här halvfebrig och äcklig. Alltså det är, men det är skönt efteråt. Man känner så här att man har liksom tvättat av sig.
Jag brukar bara göra det när jag känner så här, du vet, när man så här... Idag är nog dagen när jag börjar bli frisk.
Ja.
Och sen tvättar man bort det och det är lite jobbigt. Men varje dag, det tycker jag är starkt.
Ja, men jag brukar väl mer ha din approach också. Att det är så här, nu har jag slutat gå runt och lukta lite halvsnuskigt i skitiga pyjamasbyxor. Men nu, eftersom det är pågående och ska vara under ganska lång tid. Då, så bara, det går ju inte. Jag kan inte gå runt så här sunkig liksom. Nej, men jag berättar om sjukdomen då. Jag känner mig ju piggare nu då. Men det har varit som någon slags koncentrerad. Först så började jag med att vara väldigt rosslig och liksom hostig, och jag blev så här, nej, kommer jag få sådana lung, att jag måste åka in till IVA. Man får ju, det är ju också varit speciellt hela tiden med det här, att man har känt liksom typ döden runt omkring sig, för man har läst så mycket om den här sjukdomen, och att det liksom är dag 7, dag 8, det kan hända grejer, och det är liksom, så man har ju varit lite orolig liksom, vart det är på väg. Så först var jag rosslig, sen, men det gick över skitfort, alltså typ, jag har aldrig varit med om det, att man är så här hostig och så här, jätte, och liksom knappt kan prata. Och sen så typ på 2 dagar gick det över, så fick jag ont i halsen, svullna halsmandlar, jätteont när jag svalde. Gick också över på typ 1-2 dagar. Jag har heller aldrig varit med om. Och sen tappade jag lukten. Och det har jag fortfarande. Och det är ju det här, det är ju så konstigt när man hör alla såna som beskriver corona, det här med lukt och smak och sånt. Men det är verkligen sjukt jobbigt alltså. Det är jag känner mig alla såna här gamlingar som man tappar smaksinnet och sånt när man blir äldre. För att det enda jag känner, det är liksom, du vet, smaken på tungan. Så man känner så här beskt, salt och surt och sött. Men det finns ingen luktsinne som liksom fördjupar det. Så om jag typ dricker en fruktyoghurt, bara för jag känner att jag vill ha lite fruktyoghurt, då känner jag bara sötman. Jag känner liksom ingen fruktsmak. Om jag drack en alkoholfri öl, tog några klunkar, då kände jag bara beskan. Alltså jag känner liksom ingenting av
det
här. Ja, det är skitjobbigt. Och sen så, men salt känner man ju. Så att igår så åt jag en gryta som jag hade fått levererade till porten av Lis föräldrar. Och då dränkte jag den i soja. Och då kände jag sojasmaken. För då kände jag umamin och sältan i sojan.
Just det. Ja, det är bra på det sättet. Det var smart livsmedel.
Så att soja känner man smaken fullt ut av. För det är ju liksom bara...
Nej, du kan ha lite så här coronaskola. Ja. Käka soja, kära med corona människor. Du har ju dragit vissa slutsatser nu.
Men så att det är jobbigt. Och sen
och hur länge ska det, för det där verkar ju väldigt olika. Dels så verkar det ju också som att det finns folk som inte ens känner det, eller att de känner fel smaker, och det verkar kunna vara liksom under förkylningsperioden typ en vecka, men det verkar också kunna vara så att man har fel på smaksinnet och luktsinnet ett halvår eller mer.
Ja, det verkar ju som att folk har en del av jätteproblem och en del går över för. Jag kände idag kaffe, att för det var ett exempel på hur jag inte kände någon doft. Det var att vi hade varit ute och tagit, barnen tog såna här drive-in coronatest med bilen.
Mm.
Och då blev Jojo kissnödig. Så då körde vi iväg till en skogsdunge, så sprang han ut och kissade. Och så kom han tillbaka till bilen. Och sen så när vi kom hem, då såg jag att han hade något brunt på skon som såg ut som bajs. Men så, så luktade jag lite på det, men jag kände ingen lukt. Så bara, mannen, kan du lukta på det här? Och då luktade mannen. Och han höll på att kräkas, för att det var ju hundbajs liksom. Men jag, alltså på riktigt, kände ingenting när jag liksom djupt drog in doften av det.
Är det där jag har hört också om folk som har det som du har, att det hänger i. De blir ju livrädda för att de ska lukta liksom. Att det blir socialt begränsande att inte veta vad man har för lukt. Dels så här, är jag överparfumerad och luktar jag svett? Och sådär.
Ja, det är skitkonstigt. Alltså, du vet, jag gjorde såna test att jag öppnade min deodorant och så drog jag in en lukt. Jag kände ingenting liksom. Du vet, alltså, man har deodoranten. Eller när jag tog såna handdesinfektions, vi hade såna handdesinfektions wipes, våtservetter. Mm. Och så luktade jag på dem. Kände ingenting. Jag kände liksom hur det stack till, antagligen av alkohol grejen i näsan, men jag kände ingen doft överhuvudtaget.
Det fan var sjukt alltså.
Ja, det är ju jätte, det konstigaste. Men idag kände jag, för
har
det jag hade
också
så kaffe. Och då kände jag när jag drog in med näsan djupt. Alltså som du tänker när du var liksom riktigt kolatorsk.
Ja,
alltså när du verkligen
snortade från biltak och sånt där.
Ja, när man verkligen, när du verkligen drog in ordentligt för att få in minsta lilla smula. Så drog jag in och då kände jag bäska. Alltså jag kände, det var liksom ingen så här god kaffearom, men jag kände bäskan i näs, så att det, i näsan,
det är
i luktsinnet.
Lite hoppfullt.
Ja, men då tänker jag att det kanske är ändå på väg åt rätt håll.
Men har Li också så där med lukten?
Ja, hon först hade hon inte det. Jag ska väl berätta det. Alltså jag blev ju risig då på, ja, i början på förra veckan, måndag, tisdag, och sen Li blev ju dålig ungefär i samband med att jag tog mitt test. Och då blev hon, vänta nu måste vi pausa. Jag ska ju berätta mitt förlopp först. Jag höll ju på med det, att jag hade jag hade först varit rosslig och sen haft ont i halsen och sen, men allting bara försvann. Och sen efter det, då har jag varit bara otroligt trött. Alltså det, och yr och ont i huvudet. Alltså jag har haft som, det känns nästan som att jag har haft någon tyngd på mig. Så att jag har liksom rört mig långsamt och somnat hela tiden. Alltså om vi har satt oss ner och kollat på en film så har jag somnat direkt. Om jag har lagt mig och försökt läsa så har jag somnat direkt. Alltså jag har bara sovit. Inte haft någon feber då. Jag hade lite feber innan. Men då har jag bara varit så här att jag har däckat, tuppat av, sovit. Somnat vid 10 på kvällen, vaknat vid 10 på morgonen. Du vet, bara sovit.
Fan vad knäppt alltså.
Ja.
Det är en jävla spännande sjukdom ändå du har råkat ut för.
Ja, men den är ju, det är ju så, det är så konstigt för att man känner att det är, det är liksom som någon slags helangrepp. Alltså det är liksom
man
inte
har ju varit med om, man har ju varit med om att man har varit sådär sömn, alltså att man har behövt sova hela tiden, men då har man ju varit mycket sjukare än vad du beskriver.
Ja.
Alltså man har haft en riktigt dunderinfluensa, då har man ju också liksom 39,5 och feberdrömmar och liksom så.
Nej.
Men du har ju varit feberfri, då är det så ovanligt att vara så trött.
Jag hade 38 som max. Det var min
peak.
Ja, du
hade
liksom.
Ja.
Ja, men inte då när jag var så här sömnig. Då hade jag ingen. Men det var ju liksom innan. Så det har ju varit jättekonstigt. Sen blev Li blev sjuk på, och där är jag nu ungefär. Alltså, fast det här sömniga, jag vaknade igår morse vid 16:30 och kände mig helt plötsligt lite pigg. Alltså så här, som att det var någon som hade dragit bort någonting från mig. Och det var ju otroligt skönt. Och det, jag känner lite samma idag också, att det håller i sig. Nu har jag fått lite mer i lungorna igen, så att nu är jag orolig att det ska komma någon sån här sista våg.
Vad fan, vilken dag är du på egentligen? Vad blir det?
Ja, men jag vill nu säga att jag började bli risig på måndagen och idag är det torsdag veckan efter, så det är då, vad blir det då? 7-10 dagarna till 10-11, så att det är väl nu man ska få de här IVA. Den här IVA.
Nej, sluta.
Ja, men i alla fall, sen blev Li dålig och hon blev först snorig som fan. Och sen blev hon,
vilket ju är atypiskt.
Ja, fast det är roligt när man tittar nu när man varit inne på de här olika sidorna så liksom egentligen vartenda sjukdomssymptom man kan tänka sig. Illamående har jag varit också. Det var en natt när jag trodde jag skulle spy. När jag vaknade och låg och var jätteillamående. Ja, men Li började vara snorig. Sen blev hon också jätterosslig och höll på att tappa rösten. Och sen... hon hade också lite feber. Men hon har inte varit så här trött som jag. Hon har känts mer liksom förkyld, influensa förkyld. Och sen så smak och luktbortfall. Sen Manne, vi testade ju alla då på måndags så testade barnen och Li. Och alla hade ju konstaterat covid, eller covid. Mm. Och då kan man säga att Jojo...
Alltså du får säga covid, jag fick dåligt samvete förra veckan när jag retade dig för det.
ja, men nu är jag ju liksom, nu är det ju som att, nu är jag ju ett med
du
sjukdomen.
Du har tolkningsprivilegium.
Exakt, jag är ju som en amerikansk ursprungsbefolkning eller någonting.
ja, om du säger covid så heter det covid.
Ja, men då... Jojo, apropå det här med hur barn blir och sådär, han är helt oberörd av det. Han har ju inte varit sjuk överhuvudtaget. Men han har ju...
Vad sa du, Jojo?
Ja, men han har ju liksom en konstaterad infektion liksom, eller sjukdom, smitta. Och Manne har varit helt oberörd förutom att han också har varit jävligt trött. Han har inte haft någon feber eller någonting, men han har ju... Jag menar, ni som lyssnar på podden vet ju att Manne är ju inte en sån som sover hela tiden. Men han har, det var två dagar där när han sov från typ 10 till 10:30 på morgonen. Och sen så sov 3 timmar på dagen typ. Och spelade inget dataspel.
Nej.
Det är ju det är ett tecken om något på att allt inte står rätt till med honom. Men, och sen har han också varit illamående. Det var att han nästan hoppade och kräkas. Någon gång. Så, och sen har vi ju varit då isolerade och gått trampat runt på våra 90 kvadrat. Det har ju varit en fascinerande... Det som är intressant med det är ju att det blir ju ändå... alltså, på ett sätt så tvingas man till saker som man aldrig nästan tvingas till annars. För att om det är helg eller man är ledig, då ser man ju alltid till att aktivera sig. Alltså du vet, det är så här, barnen blir galna, de trampar på varandra och på väggarna, då ser man till att göra någonting, alternativt att man själv kommer ut och försvinner. Alltså att det är så här, att det händer någonting. Men nu är det som att nu har man ju gått hela varvet runt. Alltså så att man har sett liksom vad som händer om man bara låter det fortsätta och man kommer någonstans ut på andra sidan. I det där att inte kunna åka iväg och aktivera sig eller göra någonting, eller att det är någon fotbollsträning eller att Jojo går hem till någon kompis eller någonting, utan att det bara är vi liksom. Och det har, alltså, jag ska verkligen inte säga att det har varit en dans på rosor, för det har inte varit, men det som har hänt är att vi har ju faktiskt kommit närmare varandra som familj, och att vi sitter nu och har såna här filmmys och gör såna där saker. Och Manne kom ut någon gång när jag hade satt på Lego Masters-finalen och bara, varför sa ni inte till mig att ni skulle kolla? Och han har ju aldrig velat titta på det här programmet tillsammans med oss förut. Men nu blev han liksom, helt plötsligt så är det som att han har börjat fatta att det händer grejer i vardagsrummet som kan vara lite kul och vara med på. Och det har ju varit, det är ju jävligt positivt, måste man ju säga. Det som känns lite jobbigt är ju att det är ju inte som att det är så här, ja, nu är de friska och så kan de gå tillbaka till skolan och dagis och sådär, för nu är det ju jullov här, så att det liksom kommer ju bara,
det blir ett långt jullov för er.
Otroligt kommer det bli långt, och vi har också, det är kaos på Jojos förskola för att det har varit, fröknarna har inte kunnat få ledigt som de vill, så de skickade ut en sån här sms där de liksom bönade och bad om att folk kunde kolla igenom och se om man kunde ha barnen hemma lite mer så att de skulle kunna få vara lediga. Så då fick vi jättelåligt samvete, så nu har vi ju sagt nej till all form av barnomsorg också hela julledigheten här, så att Jojo är ju också han kommer ju fortsätta vara hemma helt enkelt.
Och har det varit något, hur har ni skött matförsörjning och sånt där?
Vi har först kom, vi har försökt klicka hem grejer, men det är ju så här lögn i helvete att börja med det nu, för det måste man liksom ha ett så här system för att det är lite, det har varit, jag vet inte om det är för att det är så mycket folk som håller på, så att det har varit så här 2 dagar fram man kan hämta eller få det hemskickat, och jag menar så här, vi behöver fil nu liksom. Så att då då har min syster hjälpt till, och sen så har Digge handlat åt oss och ställt liksom i porten. Så det har gått bra. Sen har vi beställt någon Foodora-grej. Och sen så fick vi lite då gryta av Lis föräldrar. Och sådär. Och sen så drive-in, McDonald's funkar ju också. Det är ju otroligt.
Och då slipper du den här, för det är ganska obehagligt ändå. Alltså man gillar ju McDonald's-lukt om man går förbi en McDonald's. Men man gillar inte att ha det i sin bil. Men
nej.
Slipper du då?
Nej, det är konstigt. Det där är en jävla spännande spaning. Att McDonalds-lukt funkar ju egentligen bara på McDonalds.
Ja,
så fort det
är och utan, alltså, ja, på ett tåg är det ju vidrigt hemskt. Alltså.
Ja, men just i bilen också så är det ju också vidrigt. Alltså det är ju någonting som är, jag vet inte, det är som någon slags inverterad toalett. Alltså bajslukt, det tycker man ju aldrig är härligt. Men det hör ju hemma på toaletten. Där kan man ändå fördra det. Men man vill inte ha bajslukt någon annanstans. McDonald's är inte samma sak, fast på, det luktar gott när man är inne på McDonald's. Men så fort man kommer utanför och känner lukten så blir man inte sugen på det.
En annan konstig sak, det är ju, alltså jag tycker om man ser så där liksom helfabrikats pommes frites, sådana som kommer från stora frysta paket, då står sig ju McDonald's bra.
Ja.
Men jag har tänkt på att gatuköks pommes frites ändå alltid luktar godast.
Ah.
De är inte godast att äta, men alltså de är ju otroligt lockande. Det är nästan, det är svårt att gå förbi ett gatukök och känna den doften utan att beställa typ.
Undrar vad det
är. De blir väldigt suktad.
Ja, det var att det är utomhus på något sätt.
Ja, jag vet, det är märkligt. Jag undrar om lyssnarna känner igen de här sakerna.
Ja, jag känner igen
det. Men i alla fall så kommer ju du kommer inte utsättas för det nu på ett tag kanske då. Men vad har det varit för friktion då? För menar, det är ändå, det låter ju underbart där med att ni tittar på film och ni har varit tillsammans som familj. Det måste funnits en del frustration ändå.
Jo, det är klart. Men samtidigt är det så här, när det är sånt här undantagstillstånd som det blir, så är det ju, man har ju jävligt hög toleransnivå. Alltså, och man förväntar sig ju att ingenting ska vara mysigt. Så att det som jag och Li har gjort är väl så här, att man försöker, när man har haft lite energi så har man plockat, så att det inte ser ut som ett liksom sopberg hemma. Att de, och sen så ha dammsugaren framme. Det är en grej som jag har kommit på nu. Att ha en ordentlig dammsugare framme jämt. Och inte våran sån där, som ni också har här sett nu, en sån här Bosch. Utan ha den stora dammsugaren framme jämt. Det är skitbra för den. De funkar så jävla bra, de stora dammsugarna.
Jaha, du har glidit ur kärleken till den. Förut sa ju du att det var den enda du behövde, er sån här Dyson eller vad ni har.
Nej, sen har jag kommit fram till att en vanlig vakuumdammsugare ändå.
Jag gjorde den där resan. Nu är jag nyförälskad i vår Bosch, för den är ju helt jävla otrolig att jag dammsuger 3 gånger per dag liksom.
Ja, men den
tar ju allt.
De är bra också.
Och den står framme. Men vi hade ju en sån förut, som här skaftdammsugarna var ju värdelösa för 10 år sedan.
Ja.
Och vi hade nog den mest värdelösa som fanns, för att vi hade någon liksom som vi hade fått från svärmor som köpte den i Polen på typ båten eller någonting. Alltså den var riktigt, riktigt dålig. Så vi hade den ett tag, och sen då när efter liksom 3 års haveri upptäckte att det fanns en sop, alltså att man kunde sopa golvet och ha en sop framme med skyffel.
Ja, just det.
Det var ju revolutionerande att gå tillbaka ett steg och bara, just det här kan man ju ta upp liksom allt med, som helt omöjligt med den där undermåliga. Men nu tycker jag faktiskt att vår skaftdammsugare är helt briljant. Jag är väldigt kär.
Jag tycker att den är grym om man har på den här turboeffekten. Men då klarar den ju bara 1-2 minuter typ. Sen måste man byta batteri. Så att det är perfekt.
Ja, där har nog produktutveckling gått framåt för vår. Nu är inte vi sponsrade i den här podden av de här, så det spelar ingen roll. Men vår har dels dubbla batterier, och sen så klarar den nog i alla fall en halvtimme på turboläget.
halvtimme.
Det men alltid fräsch batteriuppsättning.
Ja. Ja, men det har jag ju också. Dubbla batterier är ju själva grejen att det är evighet. Men ja. Min klarar bara 2 minuter typ.
Ja, det var tråkigt att höra.
Ja, men i alla fall. Så det har väl varit en grej att försöka hålla det fräscht. Och så här, tända lite ljus. Alltså försöka ha det lite... Trots att man mår skit. För att när man är ensam sjuk, då kan man ju dra sig undan och liksom bara gömma sitt rum. Men nu när det liksom är alla mer eller mindre, då går ju inte det på samma sätt att man bara kan dra sig undan. Utan då måste man ju liksom, när man får lite kraft, försöka göra någonting så att det liksom inte bara chanserar alltihop. Så jag tycker ändå att det är klart att jag och Lee inte har så här haft, det har inte varit liksom den härligaste stunden i våra liv, men jag tycker ändå att det är alltså vi har skött det ganska bra, måste jag säga. Det känns inte som att det liksom, vi kommer inte skilja oss på grund av det här, om man säger så.
Nej, men Manne har skött sig själv, gissar jag. Men hur, Joels liksom aktivitetsbehov när han har varit frisk och sådär, hur har ni skött det förutom då de här filmerna som ni har sett tillsammans?
Ja, det har ju varit alltså, men det är det jag menar med att man har gått över liksom en tröskel, att det liksom är, för nu har det ju varit 7 dagar av att han inte har gjort någonting förutom att vara hemma och han har varit frisk. Det är ju egentligen sjukt när man tänker på det. Det är lite som, kan jag tänka mig att springa 83 km Huddingeled, att det är så här när man går i mål, att man bara, har jag gjort det här så här länge? Lite så känns det med Jojo, men det är väl hela tiden att man tar det i stunden. Att det liksom är att man inte tänker hela dagen eller att man inte tänker hela veckan, utan man tar bara, nu ska vi klara den här stunden. Så då är det ju så här, morgon, ja men då är det julkalender, det går väl en halvtimme, timme, en och en halv kanske till och med, av att käka frukost, kolla julkalender, hålla på och pilla med någonting, sitta med några mobiler, du vet, utan att det liksom, innan det börjar bli att han börjar skutta runt och det händer massa grejer. I början var det väldigt mycket att han ville att Manne skulle leka med honom. Och det har han aldrig gjort förut. Men han var inne liksom och störde Manne när han spelade. Så här, kan du leka med mig? Kan du leka med mig? Och till slut så lite grann lockade det ju ut Manne. För att liksom, vi tvingade honom också. Så här, nu måste du underhålla honom lite, vi orkar inte. Så de höll på lite med kurragömma och brottningslekar och sådär.
Kollade porr och rökte cigg.
Ja, det är väl det minuset i det hela. Att Jojo nu är porrmissbrukande tobaksnyttjare. Ja, men så att det har väl varit... Men jag måste säga att det är ju liksom... Jojo är ju också sådär att han har ju ett visst mått av iris i sig. Det vill säga kunna hitta på saker lite grann själv. Hålla på och klura med grejer. Och det är ju jag är jävligt tacksam för. Så att han kan ju faktiskt sitta och typ så här pärla eller rita, och så helt plötsligt har han gjort det själv en halvtimme, 40 minuter utan att man liksom har märkt av honom. Och det är ju ganska härligt faktiskt. Och sen har vi varit ute någon gång, jag tog ut dem, det kändes ju väldigt mystiskt, en kväll, det var några dagar sedan, klockan var väl 7:30. Och så bara, men de måste ut och röra lite på sig. Så då tog vi på oss våra munskydd. Liksom smög ut i trappuppgången. Liksom smög bort till lekplatsen. Och så var det en pappa där med typ en 2-åring i den stora klätterställningen. Så då var vi på den lilla avdelningen av lekparken med staket runt. Och så var vi där inne och lekte. Och så såg vi att det där, den här barnet och pappan blev lite nyfikna. Framförallt barnet då började närma oss. Det kändes ganska jobbigt då när han kom nära och jag satte på mitt munskydd och bara vi har covid här, vi har inte varit ute på hela dagen, så jag smög ut lite för att de skulle få, han bara okej, schysst att du säger det, och så bara gick han iväg med sitt barn och bara lämnade hela lekparken. Och så
ja, men egentligen, nu är lekplatsen såklart utsatt och det var ju bra att ni var så finkänns tycker ut sent, men ni skulle väl och borde kunna göra under hela sjukdomsperioden egentligen ta med er pojkarna när ni går ut med Kajsa väl?
Ja, det har vi gjort också.
Det är ju bara att ni inte ska vara nära någon.
Vi har
promenera runt Magelungen och sånt.
Ja, det som vi har gjort är att vi har tagit bilen till Farstanäset som ligger nära oss, där det liksom är skog och så. Och så har vi liksom åkt dit med bilen Och sen så har vi gått ur där och sen så gått in i skogen lite. Där det inte är några människor. Och så fått lite aktivering av hund och oss själva. Så det går ju att göra. Lite såna grejer. Men alltså jag har aldrig längtat så mycket efter att gå typ till Hemköp i hela mitt liv och bara se andra människor.
Jag förstår det. Alltså inte bara det här med se människor, det kanske inte jag så stor på, men att kunna välja vilken jävla gurka man ska ha. Ja, det är därför det. Det kan vara skitskönt någon gång ibland för mig att använda såna här olika beställa mat hemtjänster, men jag faller ju alltid tillbaka till Hemköp för att jag vill smeka gurkan.
Ja.
Handla är ju en liksom ganska taktil upplevelse.
Ja, jag håller med dig. Alltså det är ju verkligen inte bara fördelar med att beställa hem grejer.
Nej.
Jag har ju mitt exempel på i början där när jag beställde, kommer du ihåg det? När jag beställde 2 lökar och jag fick 20 kilo lök.
Ja, det minns jag. Vi hade ju lökregn på Sickla när vi livepoddade.
Ja, just det.
Glömmer jag aldrig.
Nej.
Folk, det är jävla farligt att kasta lök på en publik. Men jag tror de lyckades fånga dem utan att... Skulle ju kunna liksom knockas. Lökar är ju tunga och hårda, men nej, det gick bra. Folk ville ju också verkligen ha lök, vilket förvånade mig. Ja. I den publiken.
Ja, det var ju otroligt. Ja, nej, men så att nu är väl nästa steg för oss är väl att där måste jag läsa på lite mer, för det är så här, ja, man ska vara isolerad 7 dagar från smitto eller från provtillfället, och då är det så här, är det nu från när barnen och blir testade, då är det ju på måndag som gäller. Men sen måste man ju också vara symptomfri 48 timmar, och då undrar jag så här, vad är symptomfri? Jag menar, är det liksom och fortsatt...
Du har ju symptom nu, det hörs ju.
Ja, visst. Det har jag ju. Men hur länge... Jag menar, folk beskriver ju hur de är hängiga hur länge som helst. Alltså, och då får man väl ta någonstans antikroppstest då, antar jag, på något jävla vänster. Eller, ja, jag måste kolla upp det där.
Ja, det var spännande, men jag ser framför mig att ni kommer ha en jävla mysig tid. Alltså, ni kommer ju bli som någon slags sån här... konstig familj som låser in sina barn, fast ni har samhällets stöd för det, och kan liksom skörda frukterna av det, smyga runt i Farstanäset, tända någon eld kanske, fira jul på fyrmanhand och inte träffa någon annan och odla någon slags gemenskap.
Ja, det ser jag fram emot. Det känns ju mer bara som en
julbord. Kommer Digga handla det också, eller beställer ni? Hur gör ni med jul?
Alltså, än så länge,
snart en vecka.
Än så länge så tänker jag, ja just det, det här är ju vårt sista avsnitt innan jul. Alltså än så länge så hoppas jag, för nu är det ju torsdag när vi spelar in det här. Jag menar, jag behöver inte många dagar på mig att fixa julmaten. Jag hoppas att jag liksom ska hinna, men det är ju möjligt att det kanske inte blir så. Och då får väl någon annan köpa rödkål och det känns ju värdelöst att be någon annan köpa en julskinka. Den vill man ju för fan känna på. Men vad fan ska man göra? Det är ju det är covidens år. Ingenting som vanligt. Så att jag får...
Jag såg att man kan beställa från Ulriksdal.
Ja.
Ett färdigt julbord. Det kanske skulle kunna vara ett alternativ om man ligger hemma och är krasslig.
Ja, just
liksom, tänk dig äta Ulriksdals julbord och ligga och kolla på film och mysa.
Ja, det är ju en variant. Vi får... Fick något... Jag har sett att Li hade skickat något sms i någon... Varje timme i natt med någon ångest över olika julklappar som fortfarande var kvar att köpa och julmaten. Det blir väl dagens puck att försöka reda i.
Fan vad jobbigt.
Ja.
Hang in there.
Ja, men...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det ska vi väl kanske inte prata om så mycket här, för du har ju en annan podd för det, men det här att du sprang 83 kilometer, det tycker jag ändå behöver nämnas i, även i pappapodden.
Tack, ja, men det var bara 82,5 i och för sig.
Ja. Okej, men då behöver vi inte prata om det.
Vi sprang inte fel så mycket. Ja, men det var, jag tror inte att jag nämnt det alls i den här podden. Det finns en led i Huddinge som heter Huddingeleden. Det är en massa olika, genom de olika naturreservaten i Huddinge, jag tror det är 5 stycken naturreservat. Den här leden binder ihop dem, och det är väl stigar som alltid har funnits, men för bara typ 5 år sedan så gjorde man det till en sammanhängande led med markeringar mellan Stuvsta centrum och Trångsund centrum. Just i Trångsund centrum, ja, Trångsund centrum är rätt bra, för där är nära själva stigen. Stuvsta centrum är lite sämre, för det är 4 kilometer från Gömmarskogen, liksom från stigar, så det är en del asfaltslöpning vid Långsjön i Stuvsta.
Just det.
Och det har man gjort då för att man ska kunna ta pendeltåg till ledens start och mål. Men jag ofta när jag är ute och springer i Gömmarskogen i Huddinge och på andra ställen, så stöter jag på den här Huddingeleden, och det känns väldigt, väldigt lockande. Dock så vet jag att trots att skyltarna är nya så är den lite svår att hitta på. Jag har ibland fantiserat om att springa hela Huddingeleden som ska vara ungefär 83 kilometer. Och nu fick jag chansen till att dök upp ett Facebook-event. Ett lopp typ, fast covid-anpassat, där man skulle springa, där man kunde springa det här 12 december, och utan att fundera särskilt mycket på det så tackade jag till den grejen, för att det verkade lockande att få springa Huddingeleden med andra. Dock så skulle vi bara springa väldigt mycket i mörker eftersom det skulle ta lång tid att göra det här.
Just det, men vi nämnde ju det här förra veckan, för det var ju, hade varit så orolig för dig för att du var lite
kyl. Ja, precis.
Så lyssnarna känner till
just det.
Men hur gick det då? Var du sjuk?
Nej, det var jag inte. Alltså, under veckan hade jag ju varit först sjuk, att jag hade ont i halsen och kände mig hängig och hurven, fast utan feber då. Ja. Men sen så var det väl, när det gick över, så var det med att jag hade onormalt hög puls vid ansträngning, inte vid vila. När jag var ute på Huddingeleden så kände jag ingenting speciellt. Kände mig inte efter så mycket heller. Det är en väldigt speciell grej att träffas massa människor i Trångsund centrum klockan 6:50 på morgonen i bäckmörker, tända sina pannlampor och springa som en slags Lucia-tåg. Sen så blev det ljust och
det var, jag måste ju passa lite, för jag såg ju när du sprang, jag såg på Strava liksom sträckan, och det var ju roligt, för där sprang du ju Trångsund, och sprang du ju mina gamla barndoms
Jag var nära Vega.
Jo, men du var också, när du sprang i Trångsund skogås längs med vattnet där, Drevviken. Det är ju där jag brukade sitta och dricka folköl och tända brasor och bada på sommarna och sådär.
Det var jättefint där.
Ja.
Och sen springer man i Södertörn, i Paradiset, och man springer i Flemingsbergsskogarna, Bisättra, Gladökvarn. Alltså på 83 kilometer, man springer i Flottsbro, runt omkring där i Alby. På 83 kilometer hinner man ju se en del.
Ja.
Och det är roligt att springa, det gör man ju sällan, att springa från punkt A till punkt B sådär, och ta sig från någonstans till någon annan. Och bitvis är det ju riktigt brötigt och svårt. Det är dels extremt hala spänger, och sen är det mycket rotmattor och stenar och mycket backar såklart. Och sen så var det också, det är ju blött i skogen nu, så det är ordentligt med slirig lera.
Ja.
Men det var jävligt roligt. Nej, det sjuka var, alltså ofta när jag springer i den typen av terräng, då brukar jag på kanske 15 kilometer trampa snett minst 3 gånger och svära. Men nu trampar jag inte snett en enda gång på 83 kilometer. Och det är förmodligen för att det går så pass långsamt.
Ja, just det.
Så jag trampade aldrig snett. Helt sjukt egentligen. Det var väl det jag var mest orolig för, att få någon så här elak stukning. Nej, men det här tog då, vi sprang ju väldigt lugnt, och sen så gick vi i backarna. Då också pausade vi inte så länge, utan vi hade en kille med bil, jag och den som jag sprang med, som mötte oss på 3 ställen. Men då bara, jag hade pannkakor och lite sånt fyller på vattenflaskan. Så man stannade. Så det längsta stoppet vid bilen var typ 3 minuter. Längre så ville man inte stanna när det ändå är så pass kallt.
Ja, just det. Då måste man börja klä på sig och grejer.
Ja, exakt. Så men det tog då 11 timmar och 19 minuter, vilket innebar att först, det var ju mörkt när vi började, och sen var det mörkt flera timmar på slutet också.
Ja. Höll alla batterier och allt sånt där? Behövde du byta?
Ja, jag hade ju verkligen hängslen och livrem. Jag hade ju min två pannlampor plus 3 extra batterier.
Och hur många behövde du använda?
Jag använde väl 2.
2 extra batterier?
Nej, alltså 2 lampor. Alltså båda lamporna, så jag använde inget extra batteri.
Okej. Och sen, klockan då? Höll den hela vägen?
Ja, men sen telefonen höll ju inte. Men jag hade powerbank som jag laddade den
med. Men bra batteritid på klockan, måste man ju säga.
Ja, verkligen. Och jag hade också klockladdare ifall det behövts.
Mm. Som du kunde stoppa in i powerbanken, eller?
Exakt. Det var en jävligt rolig, så här surrealistisk upplevelse också, när man har varit ute då 10 timmar och är i en jätteknepig skog. Bara 3 pers var vi då.
Ja.
Det är ju mycket märkligt och sjukt kul. Men sen så var det också en positiv upplevelse, för att jag var inte så trött när vi gick i mål. Alltså som man är efter att när jag sprungit maraton. Så
ja, just det.
Då vill man i princip ligga på marken och haltar och så här. Men nu kände jag mig bra. Det var mer alltså en... Alltså jag blev hög på ett sätt. Jag hade ju som haft som en mantra att oavsett vad som händer så får jag inte gnälla eller säga någonting negativt eller tänka någonting negativt.
Ja. Men gjorde du det? Var du tvungen att tvinga bort några negativa tankar?
Nej, inte alls. Jag hade en dipp alltså bara vid typ 35 kilometer, men då var det bara, alltså inte att jag tänkte negativa tankar, utan bara att jag kände mig typ lite låg och inåtvänd. Alltså så att det var under en timme så snackade inte jag med folk som jag gjorde annars. Men jag tänkte inte negativa tankar då ändå, utan bara var inne i det. Men det var kanske snarare på slutet att jag var lite, att det var tvärtom, att jag var för peppig och bara vi är bäst, gud vad bra vi är och vad roligt det är och kul, nu får man tända pannlampor. Alltså det kanske kan jag tänka mig var lite störigt för dem jag sprang med, att jag var så här.
Men var peppig. De tröttare, tror du? Alltså var du liksom den som var?
Nej, det tror jag. Jo, en gång så, en som vi sprang med som har, han har gjort sjuka grejer, sprungit 16 dagar i sträck, 18 timmar per dag och sånt där. Han tyckte det här var så lättsam utmaning, så han hade med sig 50 centiliter vatten som han väl i och för sig fyllde på, men inte sportdryck som man brukar ha. Han hade inga gels, utan hade några nötter och några vingummin.
Va?
Och precis på slutet så märkte vi, han hade varit jätte liksom talbar och fräsch, men han började tappa, och han hade ingen pannlampa som funkade bra heller. Den var jättesvag och inga extra batterier. Så att, och han började tappa vår rygg, jag och en kille som heter Viktor. Och så sa han, men fortsätt ni. Då hade vi bara typ kanske 6 kilometer kvar. Fortsätt ni, jag tar mig mål själv. Eller sa han till oss. Och jag bara, men vi kan inte lämna dig här. Du har liksom inte ens en pannlampa. Då sprang vi lite med honom så här, och han tappade ryggen, fast han förut hade halten perfekt och varit jätteglad. Men han klagade inte, så här, men så kom jag på att han kanske måste ha en gel. Så gav vi honom en gel med koffein, och min kompis Victor gav honom en godis. Och då plötsligt så bara blev han hur pigg som helst. Alltså det var bara det.
men gud, vilken slapp stil då. Man tänker, om man är en sån där som gör sånt där ofta, då borde man ju även veta att man, ja, jag ska väl inte recensera hans insats, men...
Nej, men det var roligt, för att jag sa det, fan vad coolt av dig att du går ut med så lite energi. Det var ju mäktigt. Ja. Han bara, det var verkligen inget så här, inget uttänkt, det var bara slappt. Jag hade tänkt laga mat igår och ta med mig, men sen så gjorde min fru pizza, så då var det inte läge för mig att laga mat och det blev inga rester, så att därför blev det bara så här. Så han själv tyckte mest att det var lite dålig planering.
Ja.
Men sen var det mäktigt också att gå i mål i Stuvsta centrum, som är mitt uppväxtcentrum där jag tog pendeltåget varje dag, precis vid Loffes grill slutar, eller börjar Huddingeleden då.
Just det.
Som inte längre heter Loffes grill tyvärr, men och också,
och ingen pommes frites då eller?
Jo, det var det ju. Ja. Det var pommes frites doft.
Ja, men då kan man
tänka det är fortfarande en grill.
Ja.
Och 1,5 kilometer innan man går i mål så är man vid en park vid Långsjöns typ sydspets. En ganska ny lekplats, tror jag, där det är så här fantastiska kulisser eller byggnader. Alltså typ som, tänk Astrid Lindgrens värld.
Ja, just det.
Med, de har gjort som kulisser ur Huddinges historia. Bland annat Loffes grill i miniatyr och en bensinmack som fanns.
Men fan, det här är något nytt att de börjar göra. För det finns ju en ny park i Skogås som är så jättefin miniatyr Lasse Majas värld. Det verkar vara någon ny grej att de liksom gör så här theme parks i de offentliga parklekarna. Det är ju
på stan finns ju, den har funnits ett tag, tror jag. Den heter Bryggartäppan, eller om den heter Bryggartäppan tror jag. Ja, där är så där också gamla söderkåkar liksom.
Just det.
Ja, det är jättekul.
Verkligen.
Nej, men så där kände jag ju också som, och det här är konstigt, det här får jag utveckla någon annan gång. Men det har ju blivit så, när vi, för några år sedan när vi poddade, så var jag så här himla onostalgisk, tror jag. Alltså att jag...
Va?
Jag minns att, ja, när jag började springa
ja.
Så minns jag att jag snackade med någon så här pappa... Alltså Ruts dagis kompis pappa som sprang redan. Han hade hållit på med länge. Han berättade att han brukade springa åt Huddingehållet och sådär.
Ja.
Då sa jag så, ja, men det är jag osugen på. Jag växte upp där liksom. Så att det är lite ångest att springa omkring där. Det har ju verkligen ändrats nu. Alltså ja, nu känner jag någon slags stolthet över Huddinge och Stuvsta och så här. Och att det är kul att koppla ihop så här, geografiskt mina barndomsplatser, sånt som jag inte kände till då.
Men här måste jag faktiskt som vara lyssnarnas representant i det hela och säga att, ja. Att säga att du är onostalgisk och att du inte trivs med att springa runt dina uppväxtkvarter, det tror jag, då tror jag folk tar sig för pannan som hör det här. För att är det någonting du gör så är det väl att cykla och springa runt och titta på dina gamla kanske... barndomskvarter och barndomsbad.
Ja, men det kanske
och...
att jag har en längre tidshorisont. Eller typ att, ja, det kanske har varit så här i typ 3 år då. Eller 2-3 år. Men innan så var så undvek jag nog aktivt de här områdena faktiskt.
Jo,
så det
så
är ändå
var
ganska
ju.
Nytt.
Men sen var det ju någon gång när du sprang, cyklade förbi där och du såg ditt gamla hus. Det klackade till i dig.
Ja, jo. Ja, verkligen. Ja. Nej, jag vet inte riktigt vad det betyder. Men kul grej, jag kan rekommendera alla att springa på Huddingeleden. Man behöver ju inte springa hela i ett svep.
Fast man är väl lite töntig om man inte gör det.
Jag tänker i vår. Ja, det är lite töntigt. Jag tänker göra det igen i vår. Det tänker jag att tänker jag nog ta det ännu lugnare. För då kan man ju på våren, eller i alla fall på sommaren, då kan man ju bada och man kan kanske lägga sig utan tupplur eller man kan möta upp några på en Loffesgrill och käka. Eller sådär. Eller be någon komma ut till Gömmarskogen och grilla.
Jag har ju någon sorts plan. Det skulle vi kunna göra ihop som en i vår sen någon dag. Att vi gör det där fast när det är ljust.
Ja, det tror jag
du och jag i det där tempot som du hade nu. Bara som en mysig grej.
Det är bra att du tror på dig själv.
Ja, men vad fan. Om jag blir frisk nu och får springa lite.
Du, bara mysigt. Springa 83 kilometer i det tempot som du gjorde nu.
Ja, gud vad jobbigt.
Jag tänker att vi kan ta det ännu lugnare. Då kan vi ju pausa. Vi kan bada. Vi kan sitta ner och käka och sådär.
Det var det jag menade. Det var mer så jag menade.
Jag fattar. Det ska vi verkligen göra. Det kommer bli skitkul tror jag.
Ja.
Vi kan till och med ta med en bandspelare och podda då.
Ja.
Tänk att det kommer en tid när det kommer vara ljust så länge också.
Det är helt sjukt. Alltså, det
ja,
är ju
det
något...
är svårt nästan att föreställa sig.
Och att det är så... Det är ju fascinerande med att vara människa. Att man varje år blir så förvånad när det blir mörkt.
Mm.
Alltså, jag har ju fortfarande det här ju eftersom jag hämtar... Sista året nu jag hämtar på dagis. Det är ju sista året jag hämtar på dagis när det är så här mörkt. Det är sjukt. Ja.
Sen kommer du hem till skolan eller sådär.
Ja, men ja, men det är whatever. Men att det liksom är ljust när man hämtar och sen så ljust länge och ljust liksom. Det är sjukt.
Mm. Ja, det är det. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Jag minns i våras någon gång när vi skulle kolla på Titanic.
Ja.
På en fredagkväll. Och sen så, men jag kände ingen ro i kroppen. Och klockan var typ 9:30. Så gick jag ut och sprang istället. Och sprang en timme. Och när jag kom hem så kunde jag fortfarande i horisonten vid vattnet se en ljusstrimma.
Ja.
Det var helt sjukt. Men du... jag skulle vilja prata... Jag har lite olika grejer som har hänt med skärmar på sistone.
Jaha.
Dels är det så här att... jag var ute igår och cyklade med en snubbe som kompis och gammal kollega med din fru.
Ja.
Han heter David Alledal. Jag brukar kalla honom för Sveriges sexigaste lykraman. Han är så här cykelmodell för massa coola cykelföretag. För att han ser så bra ut i sina cykelkläder.
Har han tagit han över stafettpinnen efter Leif Loket Olssons cykelbyxebilder i början på 90-talet?
Ja, nu är det en ny cykelking i stan som heter David Alledal. Och han berättade något rörande igår. Det var faktiskt apropå dina barn.
Ja.
Han berättade att han och Li brukar liksom skämta om att byta plats på barnen för att era barn har så olika uppväxter.
Ja.
Hans barn, det de pysslar med är att de snickrar. Aha. Och de fick knivar när de var pyttesmå.
Okay.
Så istället för att spela så sitter de och täljer och sådär. Och de har aldrig haft några iPads som är 4 och 7 år gamla.
Jaha.
Och det här har ju David känt är liksom en bra grej. Alla pengar som man lägger på appar och iPads och sånt har de lagt på pysselmaterial och snickerimaterial och sånt och knivar. Så de sitter och pysslar jättemycket och på ett sätt då så har han känt att det här är ju helt rätt. Barnen mår bra och det är kul och det är kreativt och så här.
Ja.
Samtidigt så uppstår lite självtvivel då när det äldsta barnet då nu går i skolan och möter andra som har telefoner och sådär. Och det mest hjärtskärande var, nu har inte David sagt att jag får berätta det här, så jag hoppas att han inte avrättar mig nu, men det mest hjärtskärande var när
han har ju knivar, så får passa dig.
Ja, verkligen. När pojken satt och snickrade som vanligt, sågade till en jättefin trärektangel.
Mm.
Och sa så här till sin pappa: pappa, kan du bränna in med brännpennan Lasses, som pojken heter, Lasses iPad på den här? Och då kände han så att fan, har vi kanske dragit det lite långt? Samtidigt som han kände att Lasses uppväxt har ju varit otroligt harmonisk och kreativ och att han älskar ju det här med snickra och tälja och så.
Ja.
Det är ju en dubbelhet i det. Jag kan känna lite som alltså den här dubbelheten känner man hela tiden. Rut, jag är nästan fascinerad över hennes skärmberoende. Hon vill ju göra både och. Alltså hennes absolut bästa grej, det är att ställa upp iPaden och ta fram rit- eller pysselgrejerna. Alltså hon älskar att rita och pyssla, men hon vill absolut titta på Therese Lindgren samtidigt eller en film eller någonting. Hon måste göra båda.
Ja.
Häromdagen så såg jag att hon tittade på, jag visste inte att man kunde göra så här, men hon spelade något typ pusselaktigt spel. Samtidigt hade hon en liten skärm nere i högra hörnet med julkalendern på iPaden.
Ja, just det.
Det räcker inte för henne att spela, och det räcker inte för henne att kolla på julkalendern, utan hon måste göra omättligt. Ja, det är ju så här, hon vill ha en, kanske för att hon inte har varit ute på hela december i för sig, men hon vill ha en jävla motorväg in i hjärnan med stimulans.
Ja.
Och på ett sätt kan jag tycka att det är oroande, men samtidigt tycker jag att det är på något vis imponerande att hon ser till att få både och så där av den gamla och nya tidens förstörelse.
Men vad har du för approach gentemot det här nu för tiden? Tar du någonsin ordet, nu stänger vi av, stäng av skärmen nu en stund?
Nej, jag gör nog inte det.
Nej.
Tyvärr. Jo, på kvällarna så, när jag har läst för henne. Förut så läste jag tills hon somnade. Det pallar jag inte göra längre, utan jag läser. Och sen så får hon då lyssna på ljudbok. Alltså då får hon inte hålla på med sin skärm. Det är typ enda begränsningen. Så det är väldigt, väldigt slappt. Alltså det är väl motsatsen till David Alledals hem. En annan grej som jag tänkt på det, och som också så här, gud vad det är härligt med skärmar. Det är att hennes Ruts bästis är kanske en mer normal unge i det att hon har inte fått någon mobiltelefon förrän nu när hon är 7 år gammal.
Ja, just det.
Och hon fick det här om dagen. Och sen hon fick det nu så har Rut och hon pratat i telefon typ konstant.
Ja, som håller på att prata FaceTime säkert också, eller hur?
Ja, verkligen.
Och det är så här att det bara är på ett ljud, ett skränigt ljud, för att det har jag varit med om med att liksom är att man, det här som du beskriver med Rut, att det liksom pågår massa saker samtidigt som vi gör massa annat. Att det här, att det är något skränigt ljud på i bakgrunden av någon liten person som sitter i andra änden och håller på att göra någonting och spela någonting som bara dyker upp ibland, samtidigt som ens eget barn håller på och spelar, fast de har liksom ingen riktig kontakt hela tiden, utan de är bara med på något vis. Och det är...
Det här är mer aktivt, att de pratar och leker med varandra.
Okay.
Och sen också så här, ska vi ringa varandra det första vi gör när vi vaknar imorgon och så här, bestämmer olika planer. Så det är väldigt hjärtvärmande. Och också bästa ljudet som jag vet, som jag borde spela in, det är när Rut spelar Tocca-Bocca, som är hon pratar åt karaktären och sånt där. Så att jag gillar ju på ett sätt, samtidigt som det är problematiskt att behöva så mycket stimulans. Så att jag är väldigt kluven inför det här. Och nu så har min gamla kompis David Wikman, har du träffat honom, Vikis?
Är det tema David i det här programmet?
Ja, det är det. Det är det. David Wikman gick med mig på både AF och Kungsholmen.
Men vad heter han? Finns det inte en till lång... David som du hängde med, som du pratar om ibland? Som var en gammal bästis till dig?
Ja, David Mer.
David Mer, just det. Han ska vi inte
David
prata om.
David Mer och David Wikman, de känner varandra. De
jag har vänner. Ju David Larsson som jag gick i skolan med i högstadiet och i mellanstadiet.
Ja, det gläder mig. Mm. David Wikman, han är son till Anders Wikman, känner du säkert till.
Ja.
Politiker.
Japp.
Och är väldigt tjusig, superlång operasångare som har varit operasångare i Köpenhamn. Och som jag då växt upp med. Och nu håller han på att utbilda sig till psykolog och gör en väldigt spännande studie som handleds av, du känner säkert till, Martin Forster.
Ja.
Som har skrivit 5 gånger mer kärlek och sådär. Och som brukar vara med i Nyhetsbarn.
Mm.
David Wikman har skickat lite information till mig om ett forskningsprojekt han ska göra. För att, dels så är det så här, jag nämner ju positiva saker med skärmanvändande. Det finns såklart otroligt mycket dåliga saker också. Det är så här, över hälften av barn i åldrarna 9-18 år i Sverige uppfattar sin skärmtid som problematisk.
Ja, just det.
Och andelen barn som spenderar mer än 3 timmar på sociala medier per dag har mer än tredubblats sedan 2012.
Ja.
Och barnen själva tycker att skärmavändande leder till lägre självvärde, alltså känslan av självvärde. Mindre socialt beteende, högre grad av ångest och depressiva symptom, bristande akademisk framgång, sämre sömn och mindre fysisk aktivitet.
Just det.
Och en jävligt spännande grej är att tiden med skärm påverkar tiden som man spenderar i samband med familjen oproportionerligt. Alltså, en studie visar att för varje 60 minuter av skärmanvändande så minskar tiden i gemensam närvaro med övriga familjemedlemmar med 94 minuter.
Oj.
Vilket ju är lite knäppt att det inte liksom överensstämmer tidsmässigt.
Ja.
Och för att undersöka det här, skärmanvändande, alltså massa negativa saker och massa positiva saker, tror jag vi måste konstatera att det leder till. Och det här ska undersökas. Så David Wikman, han söker familjer som vill ingå i en vetenskaplig studie. Där man blir indelad i olika grupper och ska leva skärmfritt i någon tid. Så här. Det kan vara ett antal veckor. Och i vissa grupper kommer det nog inte heller vara total skärmfrihet. Utan att man ska vara skärmfri mer än vad man brukar vara.
Ja.
Och det här kommer då leda till att vi får mer koll på vad skärmfrihet och skärmar gör med familjer.
Just det.
Och de som ingår i den här studien kommer få ta del av föreläsningar med Martin Forster, och de kommer få biobiljetter och uppvaktas på alla möjliga sätt och få bättre koll på sig själv också. Och jag vill att alla som är intresserade av det här går in på www.ipsykologi.se/skärmtid, som det stavas på riktigt, alltså skärmtid med ä. www.ipsykologi.se/skärmtid, och anmäla sig, för att då kommer du och jag, ja, dels så är det kul för Vikis att han får några som deltar i studien, men sen så är det kul för oss, för då kommer vi sen få bättre koll på vad det faktiskt innebär att gå från mycket skärm till mindre skärm.
Men
kommer du anmäla er familj?
Kommer du klara av det? Eller ja, du ställer frågan till mig.
Nej, alltså jag blev jättepeppad och föreslog det här för min familj. Och barnen skrek nej, absolut inte. Mm. Vilket jag tyckte underströk behovet av att ingå i den här studien.
Ja.
Men eftersom Sara inte heller ville, så går det inte för oss tyvärr.
Nej.
Jag hoppas att det finns andra familjer där man är liksom mer samspelta kring hur intressant det vore att pröva.
Ja, men apropå det här som jag... just nu har jag svårt... det skulle vara jättedumt just nu, känner jag.
Ja, ni är inget bra läge kanske.
Men ja, möjligtvis kanske på sikt. Jag får se. Men jag tänkte på det med Rut när du sa att du inte begränsade hennes skärmtid alls. Är det här någonting som ni diskuterar eller har pratat om överhuvudtaget att göra? För det är ju många som har såna här skärm... Alltså det är ju väldigt vanligt, märker man ju bland folk, att de har skärmtid. Att det är liksom begränsningar i det där. Jag har ju aldrig lyckats.
Jag tycker det har att göra med så mycket vad man gör på sina skärmar. Eller hur... Alltså för att, jag tror att det är... Bara för med Rut så det känns liksom hälsosamt hennes skärmanvändande.
Ja.
Alltså det är som en, alltså att det är som att hon använder skärmen. Om det bara var typ TikTok så tror jag att jag skulle sätta gränser. Men nu, det är så mycket saker som känns positiva. Det här med pratet med kompisen och tocka bocka som är mer egentligen som en dock, att leka dockhus.
Just det.
Och så. Så att därför, trots att det är mycket tid, så känns inte hennes skärmanvändande så särskilt problematiskt, tycker jag inte.
Men där har vi pratat om ganska mycket, du och jag i podden, att det här är ett ganska förlegat begrepp, hela skärmtidsgrejen. Att det känns ju lite 1800-tal. Alltså det är lite som att man tänker att skärmen är liksom bara en grej, att man säger vi måste förbjuda alkohol för det är skadligt, eller godis är per se dåligt. Alltså skärm är ju så många grejer.
Ja, eller snarare romaner är skadligt.
Ja.
För ja, men, att det men, finns någon visst. Så här billig förstörelselitteratur, fast det finns ju också bra grejer.
Jo, men en roman är ändå en roman. Det är en bok. Alltså en skärm är ju liksom en porrnäste, det är liksom en knarkcentral, det är pedagogisk verksamhet, det är förstörelse, det är alltså en skärm är ju liksom verkligheten. Förstår jag menar? Det är ju liksom livet i stort. Och därför så är det ju, därför måste man ju börja prata mer om, tycker jag, att begränsa viss typ av skärmanvändande. Alltså mer än någonting annat. Jag försöker begränsa till exempel Mannes knarkbeställningar. Det har vi sagt att det tar vi bara någon halvtimme i veckan, får du vara inne på Darknet och beställa sån här syntetiskt heroin. Och också porrtittandet försöker vi minimera till, ja, i alla fall inte mer än 2 timmar per dag.
Nej, det är rimligt.
Ja, det känns ju rimligt. Medans annan typ av verksamhet, till exempel historiska berättelser på YouTube, det kan han ju få titta på hur mycket han vill och så vidare.
Ja, men jag tror att alltså det är verkligen så. Det är tomma kärl och man måste ju kolla på vad det är det barnen gör. Det som är gemensamt kanske för alla som håller på med skärmar, även de som är ut, som jag tycker gör det på ett bra sätt, det är ju att alltså det är ju oroväckande det här att man inte klarar av så här döda sekunder eller ögonblick. Att allting måste fyllas hela tiden. Jag vet inte vad det gör så här med våra hjärnor på sikt. En annan sak, jag tycker barnen är bättre än jag. Det är klart för att de uppskattar mig. Jag har ofta förstört så här gemensamma tv-upplevelser med barnen med att min telefon åker upp hela tiden.
Ja, just det. Men där är jag på Li också. Jag var på senast igår när vi satt och kollade på film. Och det är ju också källa till irritation. För att det blir så här, att Li blir sur på mig när jag säger så här, men kan du inte lägga undan mobilen nu bara när vi kollar på filmen? För att det är ju någonting med, när man sitter och kollar på en film så blir i alla fall jag störd av att hon tar upp den och liksom gör någonting. Det blir ju någonting, det händer någonting med...
Ja, men framförallt för, alltså den största störningen är kanske att personen inte låter sig uppslukas av filmen eller inte kommer kunna göra det på samma sätt. Och det där blir ju ofta för mig när jag kollar på liksom barnfilmer, att jag tycker att då kan jag ha telefonen, men det gör ju att jag inte upplever den lika bra, mycket och starkt. Så nu med julkalendern har jag bestämt mig för redan från början att telefonen får inte åka upp ur fickan överhuvudtaget.
Var det därför du var så lyrisk inledningsvis och tyckte att det här var det bästa någonsin? För att det var första gången du tittade på den utan att...
Kanske! Alltså, men jag tycker fortfarande att den är jävligt bra. Jag älskar den här julkalendern.
Vi har inte pratat om julkalendern så mycket, tror jag. För jag i början när du sa att den var bra så orkade inte jag... Jag orkade inte säga emot, för då tyckte jag att den var lite så här... gud. Men nu tycker jag att den har verkligen tagit sig. Och då tänkte jag på det som Thomas Alfredsson sa, som jag tror jag citerade förra veckan. Alltså, skillnaden mellan film och tv är att film måste vara bra från i slutet, men den kan vara sämre i början, medan tv-serier är måste börja bra och sen kan det liksom, för att man ska få folks uppmärksamhet. Men det gäller ju inte julkalendrar. För julkalendrar är man ju, det är ju varje dag fram till julafton, så att man har ju en helt annan man kan ju liksom sega ut inledningsvis på ett helt annat sätt än vad man skulle kunna med en vanlig tv-serie. För nu är det ju sjukt spännande med när han har blivit den jävla hunden och allting. Ja, det här är ju väldigt inaktuellt för er som lyssnar.
Jag tycker
lyssnar.
Dock att, att det var riktigt starkt anslag redan från start.
Ja.
Älskar den. Och det, ja, jag ska, så det ska jag fortsätta med. Alltså mycket i vår familj handlar ju om, alltså det är väl därför kanske också som att jag ville göra den här studien, att jag så mycket skulle behöva bli bättre på att låta telefonen vila i fickan.
Men kan inte du testa det då? Själv?
Ja,
du gillar ju att gå in för saker.
Usch. Ja, jo. Ja,
fast problemet ja, där är ju så här. Problemet där är ju att jag menar, både du och jag tjänar ju ganska mycket av våra pengar via skärmen. Skulle du då avstå från skärmen? Det går ju inte. Alltså under en 3 veckors period, då skulle du avsäga ganska många 1000 kronor. Tacka nej till samarbeten för att nej, det går inte. Jag har skärmfri tid.
Ja, nej, det kan bli svårt. Ja. Får hitta någon assistent som gör allting åt mig. Du, lycka till med fortsatt isolering. Jättehärligt att prata med dig.
Ja, det var
vi
kul.
Hörs om en vecka efter
det
jul.
Var kul att prata med någon överhuvudtaget, kände jag. Alltså inte för att förringa dig visst, men jag kände att jag skulle kunna prata med en vägg. Ja, jag kände att jag gjorde det. Det var inte meningen.
Helt lugnt. Vi hörs snart.
God jul till er kära lyssnare.
God jul. Minisse och Manne.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.